Podplay.
När satiren blir sanning är verkligheten snart en mardröm. Hans Wiklund i studion, trevligt, vi ska podda, Hans.
Apropå mardröm, tänker du?
Nej, tvärtom, du är en gammal våt dröm, Hans.
Ja.
Vi firar, är det 150 avsnitt? Han har räknat fel lite då, Olle Lindskov. Det är inte bara Skatteverket som har hört av sig till honom om felräkningar. Mm. Vilket avsnitt är det, Oliver Bergman, som vikarierar som demonproducent?
Ja, jag får lite.
Du får googla, herregud.
Googla skiten gott folk, va? Som Jonas Nilsson brukar säga.
Exakt.
Här är avsnittet 154. Är
det? Ja, det är ju värt att fira ändå.
Herregud, 154. Ja. Vi firar med lite svensk outlaw country, för guds skull.
Nu sitter jag på kåken i min lilla cell. Sitter här och deppar ifrån morgon.
Ja, deppa inte. Vi ska köra en fantastisk podd. Vi har för mycket innehåll, Hans. Ja, lite grann som Mello. Det är för mycket bra låtar.
Ja, det är det faktiskt. Och för många programledare.
Verkligen. Två för många, absolut. Tack till dig som stöttar oss. Det här är podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Och det här är ingen satirpodd eller rantpodd. Det här är verkligheten rätt upp och ner. Kefiren står på bordet. Bolshevik-yoghurten är tillbaka i våra livsmedelsbutiker. Det kom som en chock, Hans. Nu har verkligen Sverige ställt upp för Ukrainas folk. Vi har förbjudit kefiren.
Det var ju ett initiativ från Arla själva, va? Att ta bort kefiren på grund av det, ja, ska vi säga, det provocerande omslaget på förpackningen som föreställde bolshevikernas högborg. De här,
det var väl missiler på förpackningen?
Nej, det var det ju inte, men det kunde mycket väl ha varit den här fina missilparaden som man har på Röda torget framför Kreml. Och nu har man bytt ut den mot lite fina blommor istället, och det roliga är att jag har inte ätit kefir i modern tid, men plötsligt blir jag jäkla sugen. Va? Det var, kefir, det var ju första innan yoghurten kom till Sverige, så var det ju så här, titta, det kommer ett mirakelmedel, kefir. Du blir jättegammal och rynkig, men du kommer åtminstone leva i 200 år om du äter kefir.
Exakt, innan plastikoperationernas tid, innan vår salig drottning Silvia Sommerlath sprang ner på strandkliniken och lyfte.
Ja, det där vet vi ingenting om. Hon kan ha vuxit på det sättet.
Ja, så kan det faktiskt vara. Du sa att det var en parad.
Missilparaden.
Missilparaden. Längst fram i den där paraden, Hans, brukar ju 331 gå. Det är sånt där omtalat band. Eller band. Ett omtalat förband. Mm. Det är ju ett elitfallskärmsjägarregemente som kallas för Pojkarna. Nu vet inte jag. Kan du snabbt, du som sitter och googlar på årets mest framgångsrika podd. Kan du googla vad Pojkarna heter på ryska? För det är nämligen smeknamnet på det här elitförbandet då, som hyllas 1 maj och på den här, vad heter den här stora bemärkelsedagen som rysspacket har varje. De kallar ju inte andra världskriget för andra världskriget, de kallar för
befrielsekriget.
Det stora fosterländska kriget. Befrielsekriget är den som pågår just nu i Ukraina. Hälsa borgmästaren med tårta och kaffe.
Helt bedrövligt. De sköt ju borgmästaren i någon av östprovinserna, och det är inte trevligt vad de håller på där, måste jag säga. Det är vidriga bilder som de visar på TV.
Så ska vi sitta här då med ansiktsmoln i fiskdamm och clownkalas för alla barn över 5 år rent mentalt.
Fast vi har skickat Carola faktiskt.
Ja, och det är sant. Nej, men jag tänkte säga att 331 gick ju alltid i första enheten på den här paraden på Röda torget när man ska visa upp vad man har köpt för franska och svenska och amerikanska vapensystem. Kanske inte så mycket amerikanska, men de köper ju vapen från Turkiet, rysspacket. Altai-stridsvagnen som turkarna tillverkar tillsammans med sydkoreanska Hyundai. Det här får ni googla. Det här står inte i vanliga svenska blasker.
Nej.
Altai, turkiska stridsvagnar har siktats faktiskt inne i Ukraina. Mm. Sug på den, Erdogan. Han skyller väl allt på Gulanrörelsen som vanligt och fängslar alla, inklusive Nalin Pekgul, den enda sossen som bor kvar i Tensta, ett svenskt utanförskapsområde. Måste hämta luft där, så!
Jävla cred till Malin Pekgul, tycker jag.
Ja.
Ja, han är en riktig politiker. De andra pajserna vet jag inte.
Varför tjatar jag om 331? Jo, de blev nämligen utraderade. Crème de la crème, troppade elit i den ryska röda armén. De blir utraderade och har 70-procentiga förluster vid Kievs flygplats. Det här är ungefär 10-12 dagar sedan. Deras befälhavare, en överste Gorsiv, omkommer. De här har publicerats då, och på bland annat så är det Human Rights Watch som mycket, mycket sällan beskriver soldater fallna i strid. Men här utraderas 331, de så kallade pojkarna i Röda armén. Mm. Och de har ju exempellösa förluster. Den där 6,5 kilometer långa konvojen som var längre än en, skulle varit en kö längre än till ett svenskt systembolag om det vore redan någon gång. Mm. Den är också utraderad. Hans, vad är det som händer i Ukraina?
Ja, alltså de har ju torsk? De har ju oerhörda motgångar. Bättre går det för den helnazistiska Azov-bataljonen som krigar för Ukraina, där vi också har gott om svensk påfyllnad, vad jag förstår. Jonas, är det inte det? Det är rätt många svenskar som har farit ner och anslutit sig, va?
Det här med juicebussen, Hans, vad fan?
Ja, som du pratade om förr, det har tagit hus i helvete.
Ja, det har,
har vi en hotbild?
Ja, hotbild, inte värre än att Lindskov hotar och drar ner oss till 50 spänn per avsnitt. Nej, men det här med juicebussen och det jävla bygget. Jag kan inte säga mycket mer, men jag ville bara bevisa.
Ja, men det var en buss som gick från Klaraviadukten i Stockholm med spikrakt via Polen till Ukraina, var det så?
Ungefär så var det. Och du såg ju bilden. För mina polare började snacka om vad det är för jävla juicebuss. Jag var nere i Göteborg här och såg Häcken och AIK. Då började snacka om, vad är det, juicebussen? Och folk började snacka om den här juicebussen. Ja. Juice hette den, och det har visat sig, för att det var folk som gick på steroider. Och den här juicebussen skulle ner och ansluta sig då till den internationella brigaden.
Ja, som den
och
heter.
Du såg bilden. Jag har ett fotobevis, Hans, för att de har nått fram. Därför att bredvid en ukrainsk skäggig fan med bruten näsa i ukrainsk uniform så står det faktiskt svenska grabbar från ett bygg i Haninge. Ja. Vill fightas. Alltså, de har, jag vet inte, Hans.
Nej, men det kan ju vara sådana här turistfighters. Det är många som också sett att det är en hel del grabbar, kurdiska grabbar från Sverige som YPG-anslutna som var nere i Syrien, och nu har de gått vidare då till nästa krig, så att säga. Även om det kanske inte är deras sak helt och hållet att strida för Ukraina, men de har liksom fått vittring på striden på något sätt. Och,
det är just, äventyrare,
ja,
liksom.
Lite grann.
Gamblers, lite grann. Folk som vill ha kickar i livet, och som, folk som kanske inte räcker med att sitta och haspla ur sig, skrapa bingolotter och titta på Mello. Folk som vill ha
som du och jag.
Ja, men folk som har en riktig kick i livet. Ja. Som jag till exempel, när jag dyker upp som transvestit på Club Lolo på Reeperbahn. Vad ska hända härnäst?
Ja. Va?
Vem smaskar på mig så du kommer dime ut i rören? Man vet inte. Nej. Man vill ha något oväntat i livet.
Ja, men så är det. Och det får man ju om man ansluter sig till exempel till Azov-bataljonen då i Ukraina. Nu är det ju så här att de har ju, det är förvisso en hel del nazister i den här bataljonen, men man säger, de har ju inget politiskt inflytande. Men tänk, Jonas, om det är så att Azov-bataljonen fortsätter att vinna framgångar i de östra regionerna i Ukraina, hur blir det då med deras politiska inflytande om Ukraina med vår hjälp så småningom skulle kunna vinna det här kriget och köra ut ryssen? Vad tror du?
Mm. Alltså initialt, jag försöker bara vinna tid där medan jag pratar. Så jag satt i plugget. Nej, men initialt får vi väl kolla om det finns några ukrainska produkter i svenska livsmedelsbutiker. Ja. Och ta bort dem från Paolo Robertos pastasås och bara hälla ut dem på något sätt.
Ja, så det tror jag. Och sen så kan vi ju ta bort den lilla ukrainska flaggan vi har satt på Facebook-bild också. Och sen, och så glömmer vi hela saken.
Ja. Som att det aldrig har hänt. Men bara säga det om juicebussen, en märklig grej. Efter vårat förbannade poddavsnitt där jag snackade om den här juicebussen och Säpos uttalande om att vi granskar alla som åker ner. Efter det så har...
Fast som hade glömt att granska alla som åker ner.
Ja, exakt! Exakt. Och bara Carola och hennes signerade CD-plattor hon kastade ut bland fattiga
män. Vem är du? Yrke? Sångerska? Jaha! Försök inte.
Åk då, men uppför dig för fan. Nej, men sen dess, det här med juicebussen. Jag skiter i det, Hans. Jag tänker inte babbla mer om det. Det som är sagt i den här podden. Men det roliga är att Svenska Dagbladet, denna av pressstöd gödda tidning med 65 miljoner i pressstöd av svenska knegare i skattepengar varje år, de hade en artikel om folk som spontant från Sverige åker ner och får ett kontrakt med internationella brigaden i Ukraina. Det är ett 4 månaders kontrakt. Det är x antal dollar i ersättning. Mm. Och enligt Svenska Dagbladet så är det alltså, sug på den här, 678 svenska medborgare som just nu är på ukrainsk mark och slåss emot ryska trupper. Och det finns till och med ett namn angivet. Filip Brännvall. Han dyker upp med namn och
Det låter taget, va? Vem fan heter Filip?
Faktum är, den snubben har någonting med, jag kan inte gå in mer på det, Hans. Jag lägger upp lite dimmer i dår här.
Ja, gör det.
Jag häller ut kefir i fotspåren här på, ja, Ukraina, på dessa sandstäder. Den snubben har lite grann med juicebussen att göra. Mm. Jag vet inte exakt vad Svenska Dagbladet får sina källor ifrån. Man får inte röja källor. Man får möjligen röja miner utanför Lviv, men man får inte röja sina källor. Mm. Filip Brännvall heter en snubbe som dyker upp i Svenska Dagbladet. Googla gärna på det här. Sök på Svenska Dagbladet, frivilliga svenskar i Ukraina, så är ni för fan juicebussen på spåren. Och där! Måste jag dra i dressinen, Hans?
Ja, jag hör det.
Vart är vi på väg? Vi är alldeles åt helvete på väg. Ja. Varför skulle jag ta upp juicebussen förra
veckan? Är du på väg mot stora journalistpriset, Jonas? Jag hör ju det. Det är ju du som har uppfunnit allt det här.
Stora haveristpriset. Jag tror på riktigt att någon fan har hört podden och snackat om svenska frivilliga där nere. Och sen har Svenska Dagbladet skrivit en artikel om det. Nu menar jag allvar, Hans. Googla skiten där hemma. Svenska Dagbladet frivilliga...
Men vem skulle ha lyssnat på den här podden, Jonas?
Ja. Det faller på sin egen orimlighet.
Ja, jag säger det som Jack Järklövs styrfar. Det faller på sin egen orimlighet att han är nazist.
Det faller på sin orimlighet att Jonas Jerebko, lysande svensk basketbollspelare, fantastisk i korvboll, given i svenska landslaget, är 2 meter längre än alla andra fast de andra spelar i pums, nu har signat för, sug på den här, CSKA Moskva.
Ja, men jag förstår...
Kan jag skylla på att jag dricker öl?
Nej, men jag kan förstå honom faktiskt på ett sätt. Tänk att springa runt bland ribbstolarna inför folktoma läktare och liksom tillfälligt uppmålade baslinjer i jumpahallarna i Sverige. Eller spela i en av de kanske bästa ligorna i världen, i den ryska ligan. Så att på ett sätt förstår jag honom. Rent moraliskt och politiskt så gör han ju lite av ett misstag givetvis. Men samtidigt, det där är ju glömt om ett tag, va?
Snart kommer Arla ringa och säga, kan du dricka kefir på en reklambild, hör du? Vad är det för någonting? Ja. Det är ukrainsk gräddjoghurt, det är inget farligt, hör du?
Nej, jag tycker det är bättre som vi gjorde, vi i Djurgården då, menar jag, tog tillbaka Haksabanov från Ryssland till Djurgården, va? Det var väl ett jäkla kapen då?
Ja, men som AIK gjorde. Vi ska värva John Guidetti och vinna guld. Jaha, vi kunde inte värva John Guidetti, då värvar vi Jordan Larsson och vinner guld med honom.
Ja, det var lika bra faktiskt.
Det är större framtidstro än Folkpartiet Liberalerna med Jamko Sabuni, som fortfarande kör runt med sommardäck i den mediala debatten.
Apropå sommardäck, har du sett den här bilden när det brittiska kungahuset besöker samväldet? Den 24 mars så var man på Jamaica och det var prins William och hans gemål. De står alltså uppflugna på en veteran Range Rover, lik den drottningen hade.
Är det inte en gammal Land Rover till och med, va?
Det kan vara Land Rover.
50-tals bil, va?
Det kan vara en Land Rover.
Men det är fan ingen elbil i alla fall.
Nej, men i alla fall så är det en riktig bensinslukare här. Så står de upphöjda i vita uniformer och hon är vackert vittklädd och så står deras små svarta bröder utklädda i någon form av röda paraduniformer liksom som pygmer in till den här bussen. Detta varvas med bilden när prins William och hans gemål hälsar på glada svarta barn bakom en typ taggt. Vad fan är det som händer?
Det var någon som sa, har de färglagt en gammal bild från kolonialsamhället när britterna var där och på skoj förtryckte, på allvar för dem förtryckte människor. Det såg för jävligt ut. Ja. Har de Jonas Jerebko som medierådgivare i brittiska kungahuset?
Man undrar ju, alltså prins Philip och drottningen Elisabeth, de var ju där 1953 och sen senare vid något tillfälle också. Just de här samväldesresorna är ju väldigt kontroversiella. Det är ju ett 50-tal länder som ingår i så kallade brittiska samväld, resterna av det koloniala Storbritannien. Men de flesta har ju gått ur monarkin och är numera republiken, men då tydligen inte Jamaica än så länge, men jag tror att det här kanske var det som fick bägaren att rinna över när det ser ut som någon jävla Tintin i Kongo. Ja. Det är ju en katastrof. Det är som att skickas tillbaka till 30-talet här, va?
Jag tror att det var exakt samma Land Rover som då de åkte dit på, alltså de åkte runt i någon slags Sankt Eriksgatekortege för att visa upp sig för de glada slavarna på plantagen ungefär. Ja. Det såg för jävligt ut.
Ja, det gjorde det verkligen, och som sagt, man borde väl ändå sett. Hur kommer det här att tas emot? Hur ser det här ut? Är det här modernt? Och sen är det roliga med kungahus att det är en väldigt omodern institution, men den är samtidigt väldigt rolig på något sätt. Men när det blir så här fel, då finns det inget sympatiskt överhuvudtaget med det längre.
De har väl en gammal sägning inom kungahuset, det är never complain, never explain, va, ja, sånt där. Att de ska bara, allt ska ju, men här fick de gå ut och be om ursäkt faktiskt. Ja. Och inte bara det, just när det där har hänt så ska ju kärringen, gamla drottningmodern, hon är jättetrevlig och gullig och bla bla bla.
Hon är inte drottningmodern, hon har passerat.
Nej!
Nej.
Är hon död?
Du tror att hon fyllde 130 år nu? Nej, det här är den vanliga drottning Elisabeth den andra. Hon är ju fortfarande med oss, ja. Även om hon har varit lite krasslig på sistone.
Ja, hon har varit lite krasslig sedan 1944, men det, hon är ju med oss fortfarande. Nej, men då, efter det här så tar du med snuskburken Prince Andrew, som har varit på Jeffrey Epsteins snuskö och haft sex med folk som i stort sett har gått i VFM. Det var så att Bosse Hansson blev generad över åldern på de där tjejerna. Ja. Och efter,
men han gjorde ju rätt först.
Ja, han hade ju aldrig varit där såklart. Och efteråt så var det att han betalade 112 miljoner kronor
till
i skadestånd
till
en tjej han aldrig hade träffat, som nu köpte en stor ny kåk i Florida. Då, när det är prins Philips begravning, då tar ju morsan med sig prins Andrew och sitter bredvid honom i kyrkan och folk börjar grumla och grumla. Mm. Då säger hon ingenting. Sen är det något sånt där internationellt, någon hästtävling på Cheltenham, då dyker prins Andrew upp igen som om exakt ingenting har hänt. Ja. Det är ungefär lika sensationellt som att Bosse Hansson dyker upp i Alla mot alla hos Piff och Puff, Filip och Fredrik.
Ja, han dyker upp i den här podden, det får nästan räcka med det. Här är han ju ymnigt förekommande.
En som dök upp som inte borde ha dykt upp, Hans, i veckan. Helt fantastiskt. En organisation, ett gäng glada medelklassmiljöaktivister som kan ta ledigt mitt på dagen för att ställa till sattyg för vanliga svenskar.
Jobba på distans.
Jobba på distans. De kallas för Extinction Rebellion. Mm. Och det är självklart en internationell rörelse, ungefär som ljusbussar och Azov-bataljonen och turkiska stridsvagnar till ryska armén. De skulle göra en manifestation. De kedjade fast det, eller de limmar fast tandköttet på Centralbron i centrala Stockholm.
Jag tror de limmar fast ärslet, va? Och satte sig mitt på Centralbron. Och det var ju, det var ju en enorm trafikstockning mitt i rusningstid. Och Centralbron, det är ju själva liksom blodåden genom Stockholm på något sätt. Så det där var ju väldigt besvärligt.
Det är väl världens mest, eller Sveriges mest trafikerade gata, va?
Essingeleden, tror jag.
Ja, men sen när Malmskillnadsgatan och all sexindustri flyttade ut på nätet, så är det väl, tror jag. Är det Essingeleden och Centralbron?
Ja, det får det vara. Och det roliga är att då sätter sig aktivisterna där, de här medelklasspersonerna från Enskede, och förstör trafikrytmen, och folk blir ju förbannade.
Ja.
I synnerhet de som är längst fram i kön och ser vad det här, att de här gökarna sitter där. Mest förbannad blir dock en kille som sitter typ längst bak i kön, borta vid Slussen.
Ja.
Jan Emanuel, som hingstar som Carl Lewis längst hela Centralbron tills han kommer fram.
Välfärdssossen och en större parasit på samhället än självaste Jonas Lindskog, producent för den här podden, Jan Emanuel, som nu ska ut på turné med Jimmy Åkesson och förklara vad riktig socialdemokrati är, bla bla bla. Han, alltså, hur kan man ha sån otur som miljöaktivist? Sätta sig, limma fast i marslet nu, kommer stå med oss i varenda tidning. Ja. Nej, det stod om Jan Emanuels, när han lyfter upp dem och bär iväg dem. Ja. De räknar inte med handgemäng, de räknar med några glada genusneutrala poliser från Södertörn som stod där och diskuterade. Och, ska vi ha en gruppsittning? Ja. Vad tycker ni om det här? Ja. För och nackdelar med att stoppa trafiken. För och nackdelar med att stoppa vanliga oskyldiga människor. Inte kanske istället skulle limma fast det utanför Rosenbad eller parlamentet eller någonstans där det verkligen betyder någonting. Ja. Nej, istället ska ni er på stackars sketna knegare som bara har fullt sjå med att få vardagen att gå runt för att köpa bensin för 28 spänn liter.
Precis, för det var ju någon taxichaffis från Rinkeby och någon elektriker från Åkersberga som rusar fram och börjar dra undan de där gökarna. Men då kommer Jan Emanuel, och precis när han ska börja rycka, och han är ju rätt biff, Jan Emanuel, så när han skulle rycka upp den första killen med klister i ärslet, då kommer polisen precis och tar Jan Emanuel och säger, låt bli det där.
Exakt, då hinner polisen komma fram. Men alltså, de som försöker lyfta bort de här miljöaktivisterna, det är ju de som, de drabbas ju som tredje man. Vad har de gjort för ont för att stoppa sig i sitt värld när de försöker överleva på rätt sätt?
Ja.
Och tänk vilken otur när Extinction Rebellion ska och sånt där. Rebellion ska ha någon slags utvärderingsmöte i någon slags folkets hus. De har fått låna av någon kompis i Årsta eller vad fan som helst.
Mm.
Ja, vad tycker vi om insatsen? Ja, allt funkar bra tills Jan Emanuel dök upp. För han snodde varenda rubrik. Det var helsidor. Sida upp och sida ner med Jan Emanuels, när han lyfte bort. Och sen sa han en ganska kul grej. Hans Lamborghini heter ju Mona, på riktigt döpt efter Mona Sahlin.
Ja, visst.
Det är lite kul.
Ja, men han är en kul prick i huvud taget, Jan Emanuel. Och han är väldigt tur
inte så
också.
Jävla kul. kul för skattebetalarna back in the days.
Nej, nej, nej. Men,
han var en av de första som åkte på sån här, kommer du ihåg, värstingseglatserna på 80-talet. När de skickade iväg de värsta vi hade i det här landet, inklusive folk från Vällingby där jag kom ifrån, och då Jan Emanuel. Han var en av dem som åkte iväg på sån här...
Till Västindien också.
Ja! Och alla sa, hur kan ni bjuda de här snorungarna på sån här fina saker? Det hjälper ju inte ett smack. Jo, det hjälpte. För han skärpte till sig Jan Emanuel efter trippet till Västindien. Öppnade en klädbutik i Visby och resten är ju svensk välfärdshistoria. Ja, det... Han är ju rik som ett troll. Han är för fan rikare än, befälhavaren för Azov-bataljonen som har sålt svenska pansarskott till ryssarna vid sidan om.
Ja, jo, det, så är det ju. De andra 20 ungdomarna som åkte samtidigt som Jan Emanuel, de gick det inte lika bra för, kan man väl konstatera. Och det vart ju myteri på de där segelbåtarna. De höll ju på kasta de, ja, det var de här personerna som var med som någon sorts vårdare eller lärare eller vad de skulle föreställa, men de höll ju på, det vart ju myteri, de försökte ju kasta dem över bord, så att det vart ju väldigt besvärligt det där. Och det, och var, en, det var en kritiserad social handling så att säga, men det, jag tyckte ändå det var lite lovvärt på något sätt. Och gick det bra för en grabb, det vill säga Jan Emanuel, av de här 20, så är väl det någorlunda värt ändå. Mm,
övriga
är... Sen att han snodde våra pengar genom välfärdsskurkerierna förvisso, men han skänker oss mycket glädje också, Jan Emanuel. Inte minst när han agerade på Centralbron nu senast.
Fantastiskt kul faktiskt. Man säger så här, men du, det här är, du utför ju ett ofredande mot de här som har satt fast. Nej, nej. Jag tar alltid i väldigt försiktigt när jag lyfter bort aktivister. Alltså, fantastiskt kul faktiskt. Han är väldigt spirituell. Ja. Dessutom, när han vann Robinson, var inte så. Jag kan ha fel nu. Jag har ganska ofta fel. Mm. Utom när det gäller juicebussen på väg till Polen och
Ukraina. Ja. 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 Där satt
vilket
du den,
jävla
Jonas.
Liv! Nej, men han skänkte väl, när han vann Robinson i SVT, så skänkte han, tror jag, hälften av de pengarna som han fick till djurens rätt. Var det inte så?
Nej, det kan ha varit så.
Ändra i PR eller hur som helst, de hundar som fick mat den dagen och de trebenta katter som fick mat via
dropp.
De tackar honom i alla fall.
Ja, och jag menar, han är ju, verkar ju vara generös och sådär. Jag tycker han är en frisk fläkt så att säga, och det är bra att han inte ger sig in i politiken igen. Han har ju lite för mycket att dölja troligtvis för att klara sig där.
Ger sig in i politiken.
Tänk om han hade haft pastasås. Den hade ju varit uthälld för länge sedan, om man säger så.
Jan Emanuels pastasås. Han var väl igång i veckan. Var det så att han var längst bak i kön och springer fram?
Ja, han var inte längst fram i alla fall. Jag såg ingen Ferrari där. Jag såg bara taxibilar och elbilar och betong.
Han är så jävla PR-skicklig så han kunde ha tänkt, liksom, är det här en stor grej? Blir det massmedialt där? Jag tror det. Därför springer jag fram och fixar det här alltså.
Ja. Eller också visste han att de skulle sitta där så att han promenerade dit från Södermalm.
Du säger ju taxichauffören från Rinkeby eller elektrikern från Haninge som är ute och kör tider på morgonen när de här sitter i vägen för. Där har du Sveriges ryggrad, faktiskt.
Nej, men inte de där fjantarna som satt sig mitt på gatan.
Nej, exakt.
Hur vet de att folk stannar förresten? Jag skulle mycket väl kunna vara lite sömndrucken den tiden på dygnet och bara fortsätta köra om det satte sig någon framför.
Mm, ungefär lika folk som när drottningmoden avliden får tag i en Land Rover i Karibien och kör rätt in i folkmassan.
Ja, precis. Det är tur att de har de stackars boende på Jamaica bakom stängsel och taggtråd i alla fall, så de är ju skyddade från de värsta liksom, bilincidenterna från kungahuset.
Vi ska ju veta att den här rörelsen när man sätter sig ner och limmar fast sig på gatan och stoppar trafiken. Det är sånt där akut klimathotsingrepp, bla bla bla. Mm. Det finns i Tyskland, det finns i Antwerpen och Bryssel, de har haft aktioner där, de har haft aktioner i England också. Den senaste grejen i England, det är de där Tire Extinguisher eller Last Gasp. Det är en organisation som går runt och skär hål i däcken på suvar. För två helger sedan så var det 200 suvar i London som fick däcken sönderskurna. Det påminner lite grann om de här omfattande bilbränderna vi har haft i Sverige sedan ungefär Henry Ford uppfann T-Forden och PG Gyllenhammar sprang runt i kortbrallor och sköt slangbälla. Vi har haft en massa bilbränder i en massa år. Det är inte ens tidningsnotiser längre.
Nej, det stämmer.
Hur många är gripna för de där bilbränderna i Sverige? Jag tror ingen. En helg i London så hade de klippt och skurit upp däcken på 200 suvar och i andra brittiska städer också. Mm. Efter den helgen, 4 gripna. Det är vad jag kallar duktigt polisiärt arbete från en utskälld brittisk poliskår. I Sverige, hur många gripna har vi från de där bilbränderna? Det är fan inte många. Det är i stort sett riskfritt.
Det är nog faktiskt noll. Det är ungefär som att slänga handgranater eller apportera sprängladdningar. Det är helt riskfritt, ska jag inte säga. Det händer att de råkar spränga sig själva, men i övrigt så har det inte varit så stor mansspillan av de här sprängningarna i Sverige. Jag kan tycka det är lite sympatiskt för att återvända till miljöaktivisterna, det här med passivt motstånd. När man själv sönder folks bilar, det är ju inte passivt motstånd direkt. Men det här att sätta sig och krångla på olika ställen, det är väl, det är enligt, det är ju Gandhis gamla principer, ja. Så att, och det kan jag ha en viss sympati med. Så att säga, även om jag skulle bli minst lika irriterad som Jan Emanuel om de satte sig framför min bil när jag var ute och körde.
Men är det inte Gandhi, han som satt likt Göran Persson i lotusställning i ett orange lakan och jagade iväg 4-5 brittiska armékårer från sitt hemland Indien? Ja. Det är ju från början är väl egentligen, det är ju drottningmoderns gamla dagbok från hennes högstadieperiod. Det är ju gamla testamentet där man vänder den andra kinden till. Får du en smäll på käften, vänd den andra kinden till. Det är sånt som Svenska Freds och Norsi och Vänsterpartiet ville att det ukrainska folket skulle göra.
Ja, Svenska Freds vill väl fortfarande det, vad jag förstår.
De kallar oss naiva, hade Svenska Freds sagt i en stor artikel i Dagens Nyheter i veckan. Ja, jag läser Dagens Nyheter som det obotliga plattarsle från förorten jag är. Mm. De kallar oss naiva när vi förespråkar en dialog. Klipp till borgmästare med bakbundna händer skjuten i en grop utanför Kiev. Ja. Hallå? Då går det inte att ha någon slags...
Jonas, vad tycker du om, det är roligt nu med det här att huruvida Sverige plötsligt ska gå med i NATO.
Vad fan är det
NATO?
Som är roligt nu för tiden?
Ja, men roligt, men du vet, gamla statsministern, svetsministern, du vet, Löfven, han var inte alls inne på NATO-linjen. Asså. Och nu var han på Åland, ska vi säga, det som ligger i mitt mellan alla territorier som är som, från fredad zon då. Åland är ungefär som Gotland kan man säga för finnarna.
Fast utan dyngraka stockholmare en gång i veckan och utan Almedalens politikerna med traktamenten boendes på lyxhotell.
De har ju fyllt dem på en båt som de skjutsar fram och tillbaka istället utan att låta dem landstiga, vilket jag tycker är rimligt. Hur som helst, svetsministern var ju där och snicksnackade. Han är fortfarande inte så förtjust i den här NATO-idén som Magdalena Andersson nu har på. Känner som att det här, man lämnar alla dörrar öppna och bla bla plötsligt.
Han jobbar ju för SIPRI nu som är någon slags sossifinanserat brojlerprojekt om...
Det handlar om fred.
Ja, det handlar om fred, ja. Exakt. Ja. Magdalena Andersson har haft fullt skåm att bryta en 200-årig alliansfrihetstradition i Sverige och nu sagt att vi kan nog förbannar vi går med i NATO. Ja. Det verkar faktiskt som ryssarna har kvar sin armé alltså. Ja. Nu har vi gjort två saker. Vi fortsätter köpa olja och gas, vi har slängt ut kefiren och vi ska eventuellt gå med i NATO. Mm. Sen dyker Löfven upp och oturligt nog på den här fredskonferensen i Mariehamn i helgen så håller han kvar en gammal socialdemokratisk ståndpunkt.
Ja, den för två veckor sedan.
Det bara käbbel.
Kan du beskriva?
Du kan behålla den där.
Och finska Yle åkte dit i ilfart och ville ha en intervju med Stefan Löfven. Och då säger Stefan Löfven, ja, käbbel, håll käft, gå lägre tid, rösta på Socialdemokraterna, allt annat än nazism. Eller rasism. Nej, men han sa ju att Yle får, på ett direkt citat så säger han, Löfven, jag är inte överbevisad om att Europa inte blir säkrare av en, att NATO har en direkt gräns till...
Han tycker att det ska finnas en buffert att Finland och Sverige ska vara alliansfria fortsatt.
Ja, men vad fan
och att det skulle vara säkrare då.
Estland och Lettland är ju med i NATO. Jajamän. Har han inte koll på gränserna?
Nej, inte överhuvudtaget.
Stefan Löfvens succé. Jag tänkte vad Magdalena Andersson sa. Hej, har du hört Löfven-grejen? Nej, vad är det, säger Magdalena Andersson. Jag sitter och försöker hitta en städerska med kollektivavtal till min kåk.
Omöjligt visar det. Så måste ta någon från människohandelsbyrån igen.
Snart får Säpo åka dit och dammsuga min gamla kvart. Ja. Nej, men då sa hon, har du hört talas om Löfven? Nej, ingen aning. Nej, Löfven hävdade att det vore inte så bra att gå med i NATO just nu. Ja, men vad fan! Jag har ju lyckats lura 349 träskor i parlamentet.
Ja, precis. Ja. Nej, men som sagt, de gör sitt bästa och Löfven, han är stabil tycker jag ändå.
Han säger vad han tycker, ungefär som Jan Emanuel på Centralbron.
Ja, de är lika.
Du, hörde du om Uppdrag granskning förresten? SVTs flaggskepp när det gäller grävande journalistik. De har ju tagit in lite hermeliner där, ungefär som när Lindskov och gänget tog in oss i Poddsverige.
Aha.
Det är en gammal snubbe från Bonnier News. Jag tror han är gammal kvällstidningsräv. Han är ju lite rolig. Axel Björklund heter han. Jobbar på SVTs Uppdrag granskning. De har jagat skiten ur Ericssons vd Börje Ekholm.
Ja. För det här med de ville ha ansvarsfrihet och så gick det inte riktigt som de hade tänkt sig för styrelsen.
Exakt. Det handlar om att Ericsson då enligt uppgift ska ha gjort affärer i Irak 2017-2018.
Med IS direkt.
Ja, alltså först så är det ju frid och fröjd. Det är ute i öknen, vi kan lura någon i Huckle med svensk pass, bla bla bla. Och sätta upp 3G-master är det väl, tror jag. Mm. Och sen så kommer ett kalifat i svenskbyggda Volvo-bilar och säger, det här är numera ett kalifat, det här är ett område tillhör IS. Ja, skitsamma, säger Ericsson. Vi fortsätter att bygga upp 3G-master och jobbar och förhandlar med då, enligt de här uppgifterna som Uppdrag granskning och Axel Björklund kom med, jobbar och förhandlar direkt med IS. Mm. Inte, alltså inte Ericsson-personal. De hyr ju hantlangare som IS får tag i, klår på pengar och sen vill ha lösensumma för att de skulle frias och köpas ut av Ericsson.
Ja, det som ser ut lite grann som mutor med eller mindre.
Exakt. Och Börje Ekholm då vägrar ju svara på frågor fast han har sagt att Ericsson är en industrikoncern, en företagskoncern med djupa anor i Sverige och den transparens och den öppenhet som genomsyrar Ericsson sedan dag ett ska fortsätta att råda. Han bor i någon lyxkåk i Colorado. Mm. Och så tänker du upp där granskning och SVT Axel Björklund, fan det är dyrt att sticka till Colorado och jaga honom vid hans mansion och få en igenslängd dörr i ansiktet. Det blir inte så bra tv. Mm. Så vad gör du upp där granskning och Axel Björklund? Jo, de sätter in en annons i den enda tidning som Börje Ekholm, Ericsson VD ställer upp för. Det är tidningen Dagens Industri.
Ja, det är klart. Ja.
Och nu börjar 1+1 bli 3. Dagens Industri ingår i Bonnier-koncernen. Axel Björklund på Uppdrag granskning har jobbat åt Bonnier News, mediakille. Så han får ju ett jävligt bra pris på en helsida i Dagens Industri, där Börje Ekholm alltså har dykt upp och ska prata ut om vad som egentligen hände i Irak och Ericssons eventuella mutaffärer i Irak. Mm. Problemet är bara att Dagens Industri, wow, vi får en intervju med Börje Ekholm, Ericssons vd, fan vad bra, inte en enda kritisk fråga, han får helt lägga ut texten själv. Och där upptäcker ju Uppdrag granskning så sätter in en annons, en helsides annons i Dagens Industri där de skriver Börje utropstecken. Hej, här, det här är Uppdrag granskning. Du som var så vänlig och pratade med Dagens Industri och fick inte en enda kritisk fråga. Kan inte du prata med oss på Uppdrag granskning? Och sen ristar de upp 24 frågor. Stenhårda
av
frågor.
Lite mer kritisk karaktär.
Av lite mer kritisk karaktär. Och vad gör då svenska folket? Vad gör då media, Twitter och folk i gemen? Ja, är det sånt här som Sveriges Televisions licenspengar ska användas åt? Och sätta in stora helsidesannonser i privata tidningar och dessutom i en Bonnier-tidning också. Ja. Bonnier, fy fan! Det börjar nästan lukta israeliska Västbanken, vad jag säger Bonnier. Ja. Finns ju en är av antisemitism så fort man pratar om Bonnier. Han fick köpa en annons för 45 000 spänn tack vare gamla polare på Dagens Industri. Normalt sett så kostar väl, helsida Dagens Industri kostar 150 papp, 200 000, någonting sånt där.
Vi säljer annonser. Du orienterar dig annonspriser ändå.
Jag är också lurad. Det är Lindskog som bestämmer vad sponsorerna betalar hos oss.
Klart,
men visst är det lite roligt att sätta in en helsidsannons där de frågar Börje Ekholm, kan inte du ställa upp i SVTs Uppdrag granskning? Han måste blivit skitförbannad.
Ja, alltså. Vad svarar han?
Han har inte svarat överhuvudtaget.
Nej.
Bor i en lyxkåk i Colorado och lägger nu locket på.
Ja, det kan man väl förstå på ett sätt. Oh. Men du, den här... vi har ju en jäkla massa personer inom kontraspionage och underrättelseverksamhet. Ryssar som uppehåller sig i Sverige. Nu är det ju så att man har i andra länder, till exempel Tyskland och Frankrike, börjat utvisa de här människorna för man anser att det här är ju mer eller mindre våra fiender.
I Sverige
har man ju till och med börjat fundera, inte på det givetvis, hur skulle det se ut om vi började skicka ut ryssar från Sverige som vi lever så gott på. Så att jag vet inte vad situationen är där. Vad är det som är på väg att hända där, Jonas?
Nej, men varenda europeisk land, inklusive han, Angela Merkel, fast i herrkläder. Jag börjar gilla honom. Han är ju en satans
tråk.
Han är ju en satans tråkmåns. Han är ungefär lika fästig som Lars Leijonborg på en ståuppklubb.
Jag såg Lars Leijonborg på Birgasgatan faktiskt häromdagen bara. Ja, det var en passus bara. Inget mer om det.
Du ska alltid ringa Jan Emanuel så kan han lyfta bort Leijonborg från gatan.
Vad det hade tänkt, men jag hade inte hans nummer.
Nej, men han, den här Olaf Scholz, han som var så tråkig så att Putin somnade. Han blev ju förnärmad när han åkte upp till Putin och fick ungefär ett fredslöfte innan invasionen i Ukraina. Mm. Så åker han hem, Olaf Scholz. Nu är han ju helt galen. Nu har han skickat fransktillverkade men inköpta av Tyskland robotsystem till Ukraina. Han är beredd att skicka ännu mera vapen och han har utvisat bara på någon dag 40 ryska diplomater. Ja. Olaf Scholz, gamla borgmästaren i Hamburg, han har ju tampats med luder och militanta transer på Reeperbahn. Ja. Han är ju som gjord för den här uppgiften.
Ja,
låt inte, det är som Oliver Bergman, vår producent, ser förbaskat jäkla tråkigt ut, men där inne finns ju en kampglad alte-kameraden. Ja. De utvisar 40 ryska diplomater på dagen. Frankrike hängde på 75 ryska diplomater. Ut. Ni bor ju för fan ett folkmord i Ukraina. Ni ska inte vara här. Ja. Vad gör Magdalena Andersson?
Ingenting, va?
Nej. Hon har inte ens kollektivavtal på städer.
Nej.
Vi ska utreda om vi ska utvisa ryssarna.
Hon kommer från Venezuela, vad jag förstår, och inte från Ryssland. Men ja, det kanske vi ska göra. Men ska vi ta och sopa rent och skicka ut gamla KGB-agenten Jan Guillou från landet också medan vi ändå håller på?
Absolut. Lyft ut honom, absolut.
Det kan Jan Emanuel fixa.
Varför är vi alltid trea på bollen i Sverige, Hans? Är det för att vi vägrar? Vi har så svårt för när någon blir ledsen eller arg. Eller vi sitter ju alltid på läktaren på något sätt. Alltså, att vi skickade pansarskott till Azov-bataljonen som de sålde vidare i viss mån till. Ja. Det var ju ett under av handlingskraft från Ann Linde och utrikesdepartementet.
Ja, men nu säger ju Zelensky då, Ukrainas president, att han behöver mer och värre vapen. Nu är det inte frågan om försvar längre. Vad är det han kräver? Vad vill han att vi ska skicka atomvapen till Ukraina nu så att de kan stå emot. Det känns ju som att han är väldigt mycket för en ytterligare eskalering. Jag är inte säker på kanske att det är rätt väg. Sådär. Men vad vet jag om det i och för sig. Men det skulle ju kunna räcka med att vi skickar Jan Emanuel till fronten.
Ja,
man lyfter bort hela jävla rysspacket i en handvändning.
Vi sitter ju här en timme och pratar om saker vi egentligen inte har en aning om, Hans. Kul också när han, vad hette han på...
Sa jag att jag såg Leijonborg på Birgersgatan festen?
Vad fan gjorde han där?
Han flanerade. Han är väl pensionär, tänker jag. Så att han flanerade gatan fram och jag kom med voven där. Så att,
ja. Var det inte Lars Leijonborg som en gång gick på Hamngatan, så kom det fram en gubbe till honom och sa: "Tjena, Leijonborg, det var... Det röstade jag på i riksdagsvalet." "Jaså, var det du det?" sa Leijonborg.
Vad kul. Ja, men bra kille.
Faktiskt. Du, nej men vad heter han? Han är inte... Är han kulturchef eller kulturredaktör? Det går ju 13 på dussinet på
Aftonbladet. Ja, hur kan du ens komma ihåg vad de här människorna heter?
Erik Rosén på Aftonbladet, han som sa att det var rasism att ta emot ukrainska flyktingar. Jajamän. Därför att någon hade lockat med att vi bjuder på en gratis resa över Öresundsbron. Och för alla barn som kom från Ukraina som flyr undan krigets fasor så bjuder vi också på fri entré på Leos Lekland.
Och ansiktsmålning, va? Stänger de med det?
Erik Rosén att det är rasism därför att ni bjöd ju aldrig några afghaner eller syrier på Leos Lekland hösten 2015.
Nej, men det var för att de inte var barn till att börja med.
Eller? Där har vi det, absolut. Ja. De var äldre än...
De skulle inte roas av ansiktsmålning. De gick direkt på rökheroin och stölder. Ja.
Exakt.
Alltså, säger de en del, inte jag.
De roas inte av ansiktsmålning, de roas av polisens efterlysningsbilder. Mm. Nej, men det var ju så roligt för att då hävdar han att det skulle vara då rasism att de inte fick göra exakt samma sak som Ukrainas barn. Men det är väl en naturlig sak att när det kommer småbarn lallande så att man blir extra vän. Vad var vi samlade in? Hela Skavlan skramlar, en insamling i veckan, 63 miljoner kronor.
Hela skramlar Skavlan.
Hela skramlar Skavlan. Nej, men det var så märkligt.
Jag såg inte det. Jag tycker inte så mycket om såna här välgörenhetsgalor. Inte för jag inte tycker om välgörenhet. Det är ju en förtjusande initiativ, men jag tycker inte så mycket om att titta på galorna.
Nej, exakt. Kanske är bra. Hans, vi sätter oss längst bak på juicebussen, åker iväg i ilfart till valfri destination, men undvik Mellaneuropa. Du sticker ju till Frankrike här i veckan.
Det beror helt på med de här sittdemonstranterna som är sån jäkla landsplåga nu för tiden. De kommer väl att sätta sig på E4 så att de stoppar min limousin när jag är på väg ut.
Just det, när du sticker till Frankrike får vi två avsnitt i veckan från och med nästa vecka, Hans. Kan vi gå ut på den?
Frågar du mig?
Nej.
Det är ju knappast jag som bestämmer. Och det är väl inte ens den där stackars Bergman, vår producent, som har en aning. Det är ju den där mutkolven von Linskov.
Det är så förbannat mycket vi ska ha råd med nu. Det blir en tusenlapp var till alla bilägare för att soppan är så satans dyr. Vi får punktskatter som sänks på vad är det? Energin, va? Vi skulle få höjda bostadsbidrag.
Jag har ingen energi kvar.
Elbilsubventioner och sen skulle det bli någon slags, vad var det?
Ja, vi behöver bidrag för att klara skattehöjningarna helt enkelt.
Så var det exakt. Bidraget den här veckan till podden är Jonas Nilsson. Hans Wiklund har oss normalt sett hemma i garaget där han meckar med juicebussen, den gode Oliver Bergman, vår producent den här veckan. Tack för en fantastisk insats, Hans.
Nej, det är jag som ska tacka.
Nej, för vad? Lejonborg?
Ja.
Och du, vi får gå ut på någonting trevligt.
Ja,
här,
det får
Hans.
Vi göra, vad har du för trevligt?
Försök att vara lite vänlig. Kacka Israelsson.
Ja, där har du en jäkla sång.
Tack för att du står ut. Om du ser någon mänsklig broder har det svårt. Ofta livet kan vara mycket vårt. Kacka Israelsson, den enda människan jag litar på efter drottningmoden i en Land Rover fast hon är avliden.
Ja, gamla svarten också.
Underbar. Det här är podden Inaktuellt. Tack för att du står ut. Kommentera oss gärna på Flashback och kommentera oss gärna på iTunes. Men framförallt, sprid podden likt livsmedelshandlarna spred kefir in på återvinningsstationerna. Vi är tillbaka om en vecka.
Kefir och vodka du va?
Podplay. En del av Power Media.